Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Herre, nu är vi här och du är här med din helige ande. Och jag ber Gud att du ska göra det du gör allra bäst. Tala och vidrör en var av oss. Oavsett om vi följer via webben just i detta nu eller senare. Eller om vi sitter i det här rummet. Herre, jag tror att du vill ge och göra någonting med oss den här stunden. Gud, du vet att mycket av det som jag säger, det är helt och hållet mitt eget. Låt det på något sätt falla. Men det som kommer från dig, Gud, låt det bli till liv och tro i våra hjärtan. Välsigna den här stunden. I Jesu namn. Amen. Att lämna allt och följa dig. Vad får vi om vi följer Jesus? Kanske har du för länge sedan tagit det där beslutet. Jag vill följa dig, Jesus. Vad har du då fått? Jag tror också att du finns här eller som följer oss via webben som funderar på, ska jag fatta det där stora beslutet att följa Jesus? Vad får man då i så fall? Jag hoppas att den här predikan är lite av en nät 110 kilos armbåge i sidan på några av oss. Du som känner att kyrkan, det är där har jag som allra mest hemma. Jag kan sångerna, jag vet predikan nästan innan den ens har börjat. Jag går nästan varje söndag. Jag skulle vilja utmana dig och mig lite. Och sen skulle jag vilja ge ett tydligt budskap till dig som tänker att nej, jag har nog slutat att tro på kyrkan. Det här ska jag försöka röra mig i. Vi ska läsa en bibeltext och jag har blivit inspirerad av den eminente föreståndaren Mats Särnholm. Så därför så står vi upp när vi läser den här texten. Det är Markus evangelium kapitel 15. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han, den mannen måste ha varit Guds son. Amen. Varsågod och sitt. Det finns ett före och efter Jesus död. Och det handlar främst, tror jag, om två positioner. Vår position inför Gud och Guds position inför oss. Två positioner. Och den ena predikan som jag inte ska hålla nu, det är att när Jesus bär världens synd, din och min, på sina axlar, så blir det möjligt för oss att närma oss Gud. Istället för att vi befinner oss på ett avstånd, synd, släkt med ordet sund, något som skiljer något från något annat, så bär Jesus vår synd på sitt kors och vi får komma nära honom. Men den andra positionen har med Guds närvaro att göra. Jag tänkte återkomma till det om en liten stund. Ett av de tidigaste minnen jag har från min tidiga tonår, förutom att det finns väldigt mycket glass och chips och sena nätter i en kyrka någonstans, så ett av de tidigaste minnen det är att jag befann mig med min pappa på havet mellan Skagen och Göteborg. Vi hade en polarkynia, eller vi, jag tror att det var farfar som hade en polarkynia, som han vågade låna ut till min pappa då, och sen så hände något i min pappas medvetande. Jag tror jag kanske var, jag vet inte, tidig tonår. Mitt i natten, mitt på havet, så sa pappa, jag går och lägger mig nu. Jag är trött. Jaha, sa jag. Och så satt jag där. Och detta var ju en förhistorisk tid. Alltså innan man hade en sån här plott kartor, alltså där man hade en karta. Nu kan man ju ta fram sin telefon eller sin iPad och så får man en perfekt sjökort med sin egen position på. Men så var det inte, utan det jag hade var ett stort gammalt sjökort och så hade jag kompassen. Och så tror jag att vi hade någon form av GPS som gav några siffror som skulle säga vilken position man hade. Jag satt mitt på havet. Det var mörkt. Och det som händer på havet när det är mörkt är att alla konturer där framme bara sjunker ihop. Det som på dagen vore relativt enkelt blir på natten nästan omöjligt. Och när man navigerar på havet så är ju den egna positionen helt avgörande. Men också i förhållande till andra. Och det jag upptäckte var att jag kunde ha en kompassriktning som jag kunde köra efter. Och kände mig väldigt, väldigt trygg. Japp, helt rätt. Jag hade tittat på siffrorna, jag var på den här punkten och så körde jag i den riktningen. Sen gick det lite tid och så visade det sig att jag hade börjat lite fel. Och i början är lite fel helt oproblematiskt. Men över tid så blir lite fel ganska förödande. För då hamnar man någon helt annanstans än där man ska hamna. Och det jag ska försöka göra nu är, i all ödmjukhet, men med en viss skopa tydlighet, försöka korrigera ett fel som jag upptäcker ganska ofta hos mig och jag tror i församlingen. Och det har att göra med Guds position. Jag tror att vi har varit utsatta för pedagogik, medvetet eller omedvetet, eller en liten korrigering inom det som vi kan kalla för teologi, har liksom rört sig lite åt något håll. Och så har det blivit ett litet fel. Men med tid så tror jag det kan få ganska stora konsekvenser. Och det handlar om Guds placering och position. Jag läste ju Markus alldeles nyss. Och det händer ju mycket som jag inte kan begripa eller förstå när Jesus dör. Jag greppar inte det. Men det är någonting som får Markus att lägga in en rad här. Alltså Jesus hänger på korset. Det är solförmörkelse. Det är total dramatik. Han drar sitt sista andetag. Och Markus tycker att det är viktigt att säga någonting om någon form av förhänge. Och det här förhänget befinner sig inte ens på plats exakt där de är, utan en bit bort. I tempelbyggnaden. Så här stod det ju. Som om från ingenstans. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Och sen tillbaka till samma plats. När officeren som stod. Ja. Varför får detta förhänge placeras i kanske den mest dramatiska ögonblicket av hela världshistorien? Förhänget var det som skilde Guds närvaro från människan. I hela gamla testamentet så får vi följa hur arken får en betydelsefull plats, placeras och så skyddas denna ark utav tempelplats, tempel och till sist ett förhänge. Ett tjockt tygstycke där bara överste prästen fick gå in en gång per år. Och det var viktigt att han var ren, för i Guds närhet skulle han förtäras. Och minsta lilla synd inte hade nämnts. Som tur var fanns ett rep man kunde dra ur honom om denna närhet av Gud skulle förtära honom. Förhängets tydliga funktion, det var att Guds närvaro var där bakom. Och så brister förhänget. Vi som inte lever i tempeltiden på samma sätt nu, vi kan missa den där raden och så blir det inte så dramatiskt som det kanske i själva verket är. Jag skulle vilja bygga ett case nu. Jag skulle försöka argumentera för att Guds plats genom den helige ande idag är i ditt hjärta. Du som har bekänt Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Alltså Och det låter inte på något sätt häpnadsväckande än, men vänta lite, det lyfter alldeles strax. Och jag vill med några bibelord och utläggning slå fast det till den tydliga gräns att det här är någonting som inte skiftar över tid. Det är inte så att du kan vara med om det just nu och sen om en liten stund så flyttar det på sig och så ändras det. Och sen så ändras det åt ett annat håll. Utan det här är en rörelse som sker när du väljer att ta emot Jesus Kristus. Så händer det någonting med Guds andes position. Och som en liten spoiler. Jag sa att ibland är det så att det över tid går miste någonting. Skulle man nu på mina guld fråga barnen. Var bor Jesus? Så skulle jättemånga bara peka på sitt hjärta. Han bor i hjärtat. De vet det. Ni får gärna testa det sen, alla föräldrar. Var bor Jesus? I hjärtat. Helt självklart. Helt givet. Sen så händer det någonting med vårt intellekt. Vårt sätt att agera som kristen och kyrka. Och vi börjar kanske tro att Guds person, den helige ande, mer är som någon form av diffus kraft som man kan gå in i och sen kan man gå ur den. Till exempel så kan man gå in i en gudstjänst. Där kan du få bli påverkad och berörd och få uppleva Guds närvaro. Och sen går du ur gudstjänsten. Vart tar Gud vägen då? Ofta så har jag samtal med några av er. Och så säger man ungefär så här. Så jag levde nära Gud. Sen har det hänt olika saker. Och nu är Gud långt borta. Och jag vill vara tydlig med att jag ifrågasätter inte den upplevelsen. Men jag skulle vilja sätta ord på vad som är verkligt. Och vad som faktiskt inte är verkligt när det har med Guds position att göra. Nu kan ni få tre i sig övertygande bibelord och ändå tänker jag försöka lägga ut dem. Första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 16. Det här är en direkt anspelning, en konsekvens av det som händer när Jesus dör och förhänget brister. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er. Romarbrevet kapitel 5, vers 5. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Och en spännande text i första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 3. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Säger du att Jesus är Herre? Då bor anden i ditt hjärta. Han är ingjuten genom kärlek rätt in i ditt hjärta. Förstår ni inte att ni är Guds tempel? Ja, men jag känner det verkligen inte så. Han bor i ditt hjärta. Jag har slutat läsa Bibeln. Jag har tappat kontakten med församling. Jag tror att Jesus är min Herre. Och Gud är långt borta. Han är inte långt borta. Han bor i ditt hjärta. Hur kan jag vara så säker? Jo, för att Bibeln säger det. Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Han har gett oss den heliga ande genom att han har ingjutit. Och med all respekt för att det bygger Frihamnskyrkan och nu och så kan spränga. Men när det var gjutit på den tiden, då var det fast. Det var bergfast. Vi kan uppleva Guds närvaro på olika sätt. Vi kan vara olika närvarande i oss själva på något sätt. Men som kristen behöver du aldrig tvivla på huruvida Guds position är långt borta eller faktiskt rätt in i ditt hjärta. Ibland verkar det som att vi leker någon form av kurragömmalek med Gud. Dels så när synden gör entré, jag läste det här för några predikningar sen, så gömmer sig människan för Gud. Och så är det som att vi nu tror att vi måste leta reda på Guds ande. Vi måste samlas och så måste vi ropa, kom du helige, helig ande, kom. Och så måste vi invänta tills Gud av någon skäl tycker att ja, men nu har de tjatat tillräckligt länge så nu kommer jag. Och då dyker Guds ande upp och så är han där ett tag och sen försvinner han bort. Det är jätteproblematiskt. Dels för att jag tror att det är fel utifrån vad Bibeln säger, men också för att det blir ett liv av osäkerhet. För någonting är väldigt klart. Det är att mina känslor, hur jag upplever min relation med Gud, det rör sig. En av de mest avgörande ögonblicken för min tro, det var på millenniumskiftet. Några av er minns ju detta, några av er var ju inte födda då, men det är ändå så. För mig var millenniumskiftet ett avgörande skifte i min förståelse för Guds närvaro. Och jag vill bara säga att jag har varit mycket mindre from både innan och efter då. Men just då fick jag någon form av tillfällig fromhet över mig. Vet, millenniumskiftet hade vi sett fram emot så otroligt mycket. Man hade varit orolig, ska datorerna krascha? Man ställde in flygplan, för tänk om flygplan kommer liksom inte förstå det här att det skiftar och det är bara nollor. Det var jättehypat. Alla hade på sig en t-shirt eller en keps 02000. Stort var det. Och jag befann mig på ett kristet läger. Och vi hade varit i kyrkan och alla ledare hade sagt att ni behöver inte oroa er, vi kommer i god tid innan själva millenniumskiftet gå ut och fira där ute med fyrverkerier och allt, och alla kände sig lugna. Och så gick vi ut och så smög jag in. Tänkte, jag vill fira millenniumskiftet med Gud. I Guds närvaro. För det är det som spelar mest roll för mig. Och så satt jag där, bad på mina bara knän inför korset. Och alla var där ute. Och så fyrverkerierna. Och vet ni vad jag kände? Jag kände en sån otrolig stark känsla av ingenting. Gud var så långt borta. Upptagen av något helt annat. Jag gick därifrån och var besviken. Jag var första dagen på millenniet, andra dagen på millenniet var jag den mest besvikna människan någonsin. Alla andakter därefteråt var heller inte Gud på något sätt närvarande. Långt borta var han. Kände han inte alls. Sen gick jag till skolan några dagar senare. Och jag minns det så tydligt att jag på vägen, jag gick tung. Och Gud bara kändes så långt borta. Och så skulle jag gå till skolan och så skulle jag vara ljus och salt. För det har vi ju läst om i Bibeln. Och så hade jag en sån stark känsla av ingen Gud. Och då förstod jag vad Gud ville lära mig. Självklart, både utifrån de här texterna. Men också när en ung grabb i ett viktigt ögonblick är fallen på knä inför Gud i himlen. Var befinner sig anden? Ja, men i allra högsta grad närvarande. Exakt lika närvarande som med mina tunga steg till skolan. Om du, både utifrån teologi men också erfarenhet, får en trygghet av att Gud är med, då kommer det påverka ditt liv fundamentalt. För det betyder att varje rum du går in i, Det är ett rum där Gud är. Känn på den. Du kan möta människor i relationer som du känner att åh, nu ska de anklaga mig för någonting. Jag har gjort bort mig. Du kan hamna i svåra, kniviga situationer. I varje sån situation är Gud genom sin helige ande närvarande, för han bor i ditt hjärta. Det är fast. Det är ingjutet. När du möter en universitetsvärld, bara redan imorgon, där kritiskt tänkande är guden, där inte längre, där det inte handlar om problematiska grejer kring förenklingar kring Bibeln, utan där det blir förenklingar kring andra världsbilder. Du kan vara helt trygg. Varför? Jo, för Gud är där. Samma Gud som spänner universum mellan sina fingrar har valt att bo i ditt hjärta. Ja, men det känns inte så. Nej, men han bor där ändå. Du kanske har missat att bekänna någon synd. Vet du, det är ingjutet i ditt hjärta, den helige andes närvaro. Du kanske faller. Då finns det en röst som säger, jag är här, och reser dig upp. Han är med dig och han är för dig. Jag skulle vilja lite till säga någonting till dig som har lämnat kyrkan. Av olika skäl. Ibland har du gjort det för att kyrkan som skulle vara den här vackra busken, varm och härlig och fylld av liv, blev en taggbuske just för dig. För att den bestod av människor som sårade och människor som förmodligen hade fulla problem med sig själv, så att de projicerade sina problem på dig. Ibland var det just den gemenskapen som var taggig som var problemet. Ibland var det ju själva livet självt som bara hände. Så att man gled ur. Ibland är de enkla svaren lite för enkla och inte tillräckligt djupa. Men oavsett skäl så lämnade du kyrkan. Ibland var det något skav som du inte riktigt än vet om det skavet faktiskt kanske är verkligt. Och har att göra med att det är något som skaver på riktigt i ditt liv. Eller om det är ett skav som någon annan har lagt på dig. Men oavsett. Kanske tänker du att du är så långt bort från Gud. Kanske hör du från andra att de tänker att du är så långt bort från Gud. Den första viktigaste frågan är inte, tror du på kyrkan? Utan tror du på Jesus? Den stora frågan är inte, vill du följa kyrkan och alla de här människorna som är jag? Utan det är, vill du följa Jesus som Herre? Om ditt svar på den frågan är ja, då är du helt nära Kristus själv. För han har gett dig av den helige ande. Det betyder inte att du inte behöver kyrkan. Jag är övertygad om att kyrkan, det är inte en mänsklig konstruktion, den består av människor. Men den är satt här för att vi tillsammans ska utgöra Kristi kropp. Vi ska tillsammans förstå Bibeln och vi ska tillsammans göra skillnad i den här världen. Men det börjar inte med kyrkan, det börjar alltid med Jesus. Och kanske har du fått det här skickat till dig av någon, av en mamma eller en vän. Då vill jag säga att du är välkommen hit. Och du är inte längre bort än någon av oss. För följer du Jesus så bor han i ditt hjärta. Du kanske har anat den längtan. Välkommen hit. Vi vill vara en växt som växer tillsammans och vi behöver dig. Och vi som kan det här med kyrka då. Som kanske ryggmärgsreflexmässigt på grund av att vi har blivit utsatta för den pedagogiken genom att man har gått till kyrkan en gång i veckan, söndag efter söndag. Och så har vi lärt oss att ja, men det är ju det är där. Det är det som är platsen. Det är det som är arenan för att Gud ska göra någonting. Det är så lätt att vi lär oss det. Det är lätt att vi lär våra barn det. För det är nu vi klär på oss. Jag har ju på mig mjukisbyxor i vanliga fall. Och mycket bekvämare kläder. Jag sitter hemma och äter chips och trivs dagarna in och dagarna ut. Men så är det söndag och det är då det ska hända. Det är då man sjunger, det är då man upplever ett tilltal. Och så är det så lätt att vi luras till att tro. Det är bara ett litet skifte. Men vi tror att platsen för Guds närvaro är primärt och endast i kyrkan. Men du vet, platsen för Guds närvaro är i ditt hjärta. Och följer man den tanken lite till så är ju faktiskt den primära platsen för Guds närvaro resten av ditt liv. För kyrkan är vi bara en liten del av vårt liv. Sen pågår ju hela livet. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och sen är det några timmar på söndagen. Så arenan för Guds kraft, den största arenan, det är ju ditt vardagsliv. Det är din arbetsplats. Det är dina paddelkompisar. Det är dina gamla klasskompisar. Och jag tänker att vi ibland missar lite av Guds kraft. För vi tror att den här kraften ska manifesteras här främst. Jag tänker så ofta på det här bibelordet. Om att ni är världens ljus. Och så inser jag att jag går till kyrkan och så förväntar jag mig att nu ska jag få se Guds kraft som världens ljus. Och så möter jag väldigt, väldigt, väldigt många andra ljus. Ärligt talat så är det ju här det behövs minst ljus. För alla ni är ju här. Här lyser det ju redan. Om jag har beställt en schysst ficklampa på eBay och vill testa hur väl den fungerar och hur mycket kraft det finns i den, då ska jag inte ta in den hit i det här ljusa rummet. Då ska jag vara ute där det behövs. Guds enorma kraft, den potentialen ligger inte i hur väl vi lyckas rodda det här inne i kyrkan. Utan det är hur du inser att du är ett ljus i ditt liv, var du än är. Första människan du möter på måndag på jobbet kan komma med en enorm längtan efter en förändring i sitt liv. Tänk om du bara vågar se den människan. Våga fråga, hur är det? Hur mår du? Det finns enorm potential. Tvivlar du på Guds närvaro i ditt liv? Bekänn honom som Herre och Frälsare. Behöver du inte tvivla? Han är där. Du får tvivla, men du behöver inte. Han är där. Be med mig. Jesus, tack för kärleken. Tack för att det här inte är kurragömma. Där vi behöver leta reda på dig för att få uppleva dig. Hjälp oss leva ett liv där din närvaro blir tydlig i vår vardag. Herre, jag ber särskilt för den som av olika skäl, ibland goda, ibland för att problemet och skavet ligger där inne självt. Jag ber för den som lämnat kyrkan, men som längtar efter en relation med dig, Gud, som fungerar. Jesus Kristus. Tack för att det är dig vi ska bekänna, Herre. Jag ber att den som just i detta på något sätt vill ge dig en ny chans faktiskt gör det. Men att det också får bli en konsekvens av att bli en del av församlingens liv. För vi behöver den. Och den behöver församlingen. Och så ber jag, Herre, för alla de som är som mig. Som ibland tänker att kyrkan, det är den primära platsen, den största platsen för Guds närvaro. Herre, utmana oss till att leva ett liv, ett vanligt, övernaturligt liv, där din närvaro gör skillnad, där vi går fram. Du är för oss. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.